Thomas Bolme läser Efter alla år av saknad av Peter Robinson.
Borta var ungdomens kärlek och glans. Att det blott var en dröm förstod de båda. En dröm som envist dröjde sig kvar. Vem vågar tro att en dröm är sann? Robert Browning, The Statue and the Bust. Kapitel 1. Trevor Dickinson var bakfull och på dåligt humör när han dök upp på jobbet på måndagsmorgonen. Munnen smakade som botten på en fågelbur. Huvudet dunkade som högtalarna på en hårdrockskonsert och magen bubblade som en skitig förgasare. Han hade redan druckit ett glas samarin och svalt 4 värktabletter utan märkbar effekt. När Trevor anlände till arbetsplatsen måste han vänta tills polisen hade föst undan de sista demonstranterna innan han kunde sätta igång. Nu återstod 5 stycken och de satt där med korslagda ben på fältet. Miljökämpar. En av dem var en gammal gråhårig dam. Hon borde skämmas, tänkte Trevor. En kvinna i hennes ålder som sitter i gräset tillsammans med ett gäng marxistiska homosexuella trädkramare. Han såg sig om på jakt efter en förklaring till varför man skulle vilja rädda just de här stackars tunnlanden. Fälten tillhörde en lantbrukare som nyligen hade drivits i konkurs av kombinationen galna ko och mul- och klövsjukan. Såvitt Trevor visste fanns här inga sällsynta rödögda stjärtmesar som omöjligt kunde häcka på någon annan plats och inte heller några murgröna buskskvättare lurande bland träden. Det fanns inte ens några träd, om man inte räknade den risiga poppelraden som växte mellan fälten och motorvägen A1, förkrympta och kvävda av åratals avgasutsläpp. Polisen rensade området från demonstranter, däribland den gamla damen, genom att helt enkelt lyfta upp dem och släpa dem till en skåpbil som stod uppställd strax intill. Och sedan gav de klartecken till Trevor och hans arbetskamrater. Regnet som fallit under veckoslutet hade gjort marken lerig och det var svårare än vanligt att hantera den stora maskinen. Men Trevor var duktig. Och snart var grävmaskinens arm nere en bra bit under matjordslagret och han lyfte lassen högt och tömde skopan på flaket på den väntande lastbilen. Han hanterade spakarna med mjuka, naturliga rörelser och styrde det invecklade systemet av kopplingar, växlar, axlar och vinschtrummor som en dirigent. Skopade upp så mycket som maskinen kunde bära och rätade sedan ut grävarmen så att han inte skulle spilla när han lyfte lasset och flyttade över det till lastbilen. Trevor hade arbetat i drygt 2 timmar när han tyckte att han såg något som stack upp ur marken. Han lutade sig framåt i stolen, torkade bort imman från rutan och kisade för att se vad det kunde vara. Och när han såg det var hjärtat nära att stanna i bröstet på honom. Han tittade på en dödskalle. Men det värsta var att den såg ut att titta tillbaka på honom. Alan Banks kände sig inte det minsta bakfull. Men han insåg att han hade druckit för mycket ozo kvällen innan när han upptäckte att han glömt att stänga av TV. Den tog bara emot grekiska kanaler och han tittade aldrig när han var nykter. Banks stönade, sträckte på sig och lagade lite av det starka grekiska kaffe som han hade blivit så förtjust i under sin första vecka på ön. Medan kaffet kokade satt han på en CD med Mozarts arior. Plockade åt sig en av förra veckans tidningar som han ännu inte läst och gick ut på balkongen. Han hade visserligen tagit med sig sin Discman men tyckte ändå det var tur att den lilla andelslägenheten var utrustad med ministereo med CD-spelare. Han hade tagit med en hög av sina favoritskivor, däribland Billie Holiday, John Coltrane, Schubert, Walton, Grateful Dead och Led Zeppelin.